Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar och är varmt välkommen till Babys podcast med mig, Carina och Rebecca. Och Rebecca, hallå hallå.
Hallå hallå.
Idag ska vi prata om navelsträngsprolaps, eller det som vi också kallar navelsträngsframfall. Det som du har råkat ut för och faktiskt även vår gäst. Så det ja. Blir inte alltid som man har tänkt, eller hur?
Nej, det kan bli små överraskningar ibland.
Det kan det göra. Häng med in i avsnittet. Det blev inte som vi tänkt. Mitt fokus blev totalflyttad till att snabbt som attan föda barn. Med en barnmorska fast vid fotändan av sängen. Ja, det här är Elinor Bjurströms ord. Och Elinor, du är också såklart varmt välkommen till Babys podcast. För detta är dina ord.
Ja, det stämmer. Det är välkommen. Från ett Instagram-inlägg.
Ja, det är det. Mm. Välkommen till oss för att berätta mer om när Novali föddes i augusti, så blev det ju väldigt, väldigt snabbt med allt, eller hur?
Ja, det stämmer. Det är ju mitt andra barn. Jag har ju ett barn sedan tidigare som jag faktiskt också har varit och pratat om i er podd, den förlossningen. Precis. Och det barnet och den förlossningen tog lite längre tid, ganska mycket längre tid. Så vi var ju beredda på att vi skulle vara där inne på sjukhuset i flera timmar innan vi fick träffa vår dotter. Men vi var där i en timme, 40 minuter innan vi fick se henne.
Och vad var det som hände då, Elinor?
Nej, men så här var det. Jag hade gått och varit öppen 3-4 centimeter ett ganska långt tag. Så då bestämde vi oss för att vi skulle göra en igångsättning i form av att ta hål på hinnorna. Ta hål på vattnet då. Mm. Så vi åkte in, vi checkade in vid 3. Och så fick jag ligga med, vad heter det när de har den här CTG. På magen? CTG, precis.
Fosterövervakning.
Så fick jag ligga med det ett litet tag. Och sen så, kanske vi 24 då kanske, så kom de in och så skulle vi ta hål på hinnorna. Och när de gör det så har de ju två fingrar uppe. Precis som när de gör en undersökning för att känna hur långt öppen man är. Och så skulle hon ta den här lilla virknålen och ta hål på hinnorna. Och då känner hon när vattnet börjar sippra lite. Hon har inte liksom släppt ut det helt, men det börjar sippra lite. Då känner hon en fot och en hand med sina fingrar. Så då kom det ju, förstod ju de och jag då att hon låg ju lite konstigt. Och då kom de in med ultraljud och vi försökte att vända på henne. Eller så här, jag vred på mig på hur jag låg. För att se om hon skulle komma till rätta. Men ingenting hände. Och då sa de att det här kommer bli ett akut kejsarsnitt. Så egentligen så snabbt och enkelt var det.
Vad var det som hände med navelsträngen då? Var det någonting att den hade...
Nej. Nej, så här var det. Ja, alltså grejen var att de förklarade för mig att de var rädda att om hon tar ut sina fingrar, för hon agerade som en ny slags propp eller vad man säger. Och då hade hon tagit ut sina fingrar, så var de ju rädda att navelsträngen skulle åka med ut med vattnet. Eftersom att hon låg så, hon var ju inte fixerad nere i kanalen längre, utan det var ju allt möjligt där nere. Så att då var de rädda att navelsträngen skulle slinka ut om hon tog ut sina fingrar.
Var det så att hon liksom låg det vi kallar för tvärläge, att hon låg på tvärsen?
Och nej, hon hade huvudet, armar, en arm och en fot.
Oj, det var en vig bebis, måste jag
det
säga.
Det var det de sa, att det här har de nog aldrig varit med om, sa de, att man känner både fot och hand.
Och huvud.
Och huvud. Nej, jättekonstigt.
Okej, okay. Jag tror att det blir någon slags framtida karriär som cirkusartist här.
Jag har höga förväntningar på den här barnet.
Jag förstår. Jag förstår det.
Nej, så ja. Det var, jag visste inte ens om att det gick liksom.
Men när det då, när man då bestämde att man skulle ta ut henne med ett kejsarsnitt, att det skulle bli en kejsarfödsel, kändes det som att det för dig blev buller och bång, eller kändes det liksom lugnt och kontrollerat? Vad var din upplevelse?
Alltså, min upplevelse var väl mycket att här, varför är de så lugna när de berättar det här? Ett akut kejsarsnitt gör man ju inte bara för skojs skull, tänkte jag. Och, men de var så här, allt ser bra ut, allt är jättebra, men vi måste också göra ett kejsarsnitt. Så jag var lite såhär, hur kan de vara så lugna? Det känns ju som att det var något jätteallvarligt. Men de var jätteproffsiga, och jag fick dock en liten så här, panikattack kanske, för jag blev alldeles svettig och typ så här, de kunde knappt prata med mig, för jag, nej men jag zonade iväg ett tag. Mm. Och det var jättekonstig känsla i kroppen när de sa det här. Och även Jimmy då sa de till så här, det kanske är bra om du går och lägger dig lite med fötterna i högt läge, för du ser väldigt blek ut. Så Jimmy gick inte heller att prata med, så han var också nära på att svimma. Men vi återhämtade oss ganska fort, och hon satt ju fast där i fotändan, för hon fick ju inte släppa sina fingrar. Så
du beskriver ju det hela, Elinor, som dramatiskt, chockartat, komiskt, underbart, läskigt, allt på en och samma gång.
Det var väldigt mycket känslor. Mm. Ja. Jag kan säga att jag blev inte jätteledsen när de sa det faktiskt. För att jag hade en tuff förlossning med min son, och den var lång. Och min största rädsla inför den här förlossningen har alltid varit att den ska vara lång och utdragen. Så när de berättade det här så insåg jag, aha, jag får träffa henne inom liksom den närmaste tiden. Då kommer det inte bli en lång och utdragen förlossning i alla fall. Mm. Så tänkte jag. Så det var jag lite glad för. Ja, men jag kan säga, jag var inte beredd på ett akut kejsarsnitt. Jag var beredd på allt möjligt. Sugklocka, och man kan behöva klippa och hit och dit. Men just kejsarsnitt, det var typ inte med på min världskarta.
Nej, och det finns väl inte för dem. Alla flesta skulle jag säga.
Nej, men det är någonting som jag tänker så här, jag vet att akuta kejsarsnitt händer andra, men det händer ju inte mig. Lite så tänker jag.
Mm. Mm. Men Rebecka, jag tänker en liten faktaruta angående det här med navelsträngsprolaps. För att det som hände Elinor och flera andra, nu är ju totalt sett inte så många som råkar ut för det här, vilket ju är bra. Mm. Men det man är rädd för, och fingrarna från barnmorskan sitter ju där för att se till att inte navelsträngen alltså, kommer framför föreliggande fosterdel. Nu har vi ju flera fosterdelar här på din beskrivning. För att kommer den liksom först, då blir det ju en kompression, alltså försämrat blodflöde då till barnet. Och det kan ju då leda till att barnet inte får det syre som den behöver. Men det här kontrollerar man ju då via det här CTG, fosterövervakningen. Man ser ju hela tiden att din bebis mår bra. Mer i den faktarutan, du får fylla på det, Becka.
Precis som du sa så är det ganska ovanligt. Man läser lite olika studier så varierar siffrorna lite grann. Men man kan säga ungefär 2 på 1 000 förlossningar. Så pass ovanligt är det. Och det ser ungefär likadant ut oavsett vilket land man tittar på studier. Sen finns det ju vissa tillstånd eller vissa komplikationer, så är det ju lite vanligare. Och det är till exempel när barnet ligger i sätesbjudning, alltså med rumpan först. Eller det ligger i tvärläge, som jag frågar Elinor om. Och tvärläge betyder ju att man ligger på tvärsen med huvudet på ena sidan och fötter åt andra sidan, eller fötterna neråt. Sen är det också lite vanligare om förlossningen har kommit igång för tidigt eller om bebisen är ganska liten. Om det är så att man har väldigt mycket fostervatten, så ökar det också risken för navelsträngsframfall. Och det beror ju på att när det blir så där mycket vatten, så är det lite svårare för barnet att tränga ner i lilla bäckenet och bli fixerad eller rörlig, utan ofta så står barnets huvud och liksom gungar en bit upp i bäckenet som en liten ballong, och då kan navelsträngen smita förbi. Samma sak om det är så att man väntar tvillingar, så är det så att när första tvillingen är född så finns det en liten risk att navelsträngen faller fram när det kommer i kläm på tvilling 2. Det är därför vi liksom är där och tittar med ultraljud och har CTG-kontroll och så vidare.
Mm.
Ja, så det är det som är riskfaktorerna, kan man säga. Och just för Eleanor så var det ju då det här lustiga läget som gjorde att det fanns en risk att navelsträngen skulle smita.
Men det
smita.
Som var så tokigt för mig, jag vet inte om ni kanske sa på det, men det var jättemånga läkare och barnmorskor som hade sagt att hon var fixerad innan. Kan hon ha varit fixerad och sen blivit ofixerad?
Vad säger du, Carina?
Nej. Alltså tveksamt.
Ja. Då är det att man har känt
alltså, vi har talat om det någon gång och då kan man undra om man har helt enkelt känt fel eller det kanske är så någon enstaka gång extremt ovanligt.
Men det är så konstigt för att det är så många som har känt att hon är fixerad. Så många olika, som att jag fick gå igenom när man ska bli igångsatt får man ju träffa en läkare där och så har vi min egna barnmorska och du vet, så att alla har ju känt och där på plats innan vi tog vattnet så kände de. Det är min största frågetecken faktiskt.
Mm. Och det finns den får du nog leva med, tror jag. För att vi hör ju den emellanåt och svaren på hos våra läkare hos oss, det är att ja, men visst, det kanske händer någon enstaka gång, men extremt ovanligt att man ska i praktiken ska det inte vara möjligt liksom.
Nej, det förstår jag. Det är svårt att veta vad som händer där inne såklart.
Ja, men det är det. Och jag har nog, som din barnmorska där sitter kvar vid fotändan till bebisen är född, så har jag också agerat ett par gånger.
Ja, det är så.
I min karriär. Ja, precis. Så att man känner att bort med allting som kan komma, falla ner där, som då är navelsträngen liksom. Försöka putta tillbaks bebisen och den, så att den inte kommer i kläm. Och det har gått väldigt bra och det ska vi väl också säga att ni mår ju bra och mådde väl bra direkt efter förstår.
Absolut.
Och det gör ju de flesta. Vi kollar ju på barnet innan med det här fosterövervakningen. Vi kollar ju direkt på bebisen. Vi har ju någonting som heter Apgar-poäng och i de här fallen så har vi ju liksom barnläkare och så nära så att vi kan hjälpa barnet om det behöver liksom syresättning första tiden också.
Novali mådde jättebra när hon kom ut och under hela tiden, så att oss hade ju inte olyckan kommit fram än, utan de var ju bara oroliga att det skulle hända.
Exakt.
Så både jag och hon mådde ju jättebra hela tiden under den här tiden.
Kunde du vara vaken under kejsarsnittet?
Mm, det kunde jag.
Ja, och det är ju en väldig fördel. För de flesta så är det ju så att man gör kejsarfödseln under narkos därför att vi vill att det ska ske så snabbt som det bara går. Och då tar det extra minuter att lägga en spinal. Bedövning, en ryggbedövning. Därav så får man sova. Och det är ju för att det ska gå fort och för att bebisen ska må så bra som möjligt. Och det är klart att det är ju jättedramatiskt och sorgligt för mamma som inte får vara med om, kan man ju tycka många gånger, med om den födseln. Men i de fall som idag när det är i narkos, vilket är extremt sällsynt överhuvudtaget, så brukar jag ändå, när barnet mår bra, så brukar jag alltid lägga barnet en stund hos mamma sovandes.
Barnet får möta mamma.
Ja, barnet får möta mamma. Men i min värld så finns det någonting som står över den där narkosen. Att mamma även får liksom ha barnet hos sig. Och det känner jag, det finns då inget viktigare.
Nej.
Just då. Och det är om möjlighet ges.
Precis, såklart. Det finns en sak som jag var lite ledsen över på min egen förlossning med Novali. Och det var att när hon hade kommit ut så sydde de ihop och sådär. Och då fick jag ha henne hos mig. Men sen direkt när det var klart, då var Jimmy tvungen att åka på rummet och jag var tvungen att åka till uppvaket. Vilket var något slags allmänt uppvak. Så det var inte bara liksom kejsarsnitt där, utan det var alla möjliga operationer. Och då blev jag särad från Ovali. Mm. Varför gör man så? Det kanske är jättesvårt för er att svara på, eftersom att ni kanske inte jobbar just där. Men finns någon anledning till att man gör så?
Ja, men alltså det är ju lika sorgligt varje gång. Den här separationen ska vi ju, alltså den ska vi ju inte ha om det är möjligt. Jag vet inte om man tänkte att det fortfarande är rester av covid-tiden.
Kan mycket möjligt varit.
Ja. Mm. Ibland skyller vi på det och det är sanningen, för att vi försöker i största möjliga mån att familjen ska vara samlad även efteråt, och då man ligger på uppvakningsavdelningen, och där ligger inte bara kejsarsnitt utan där ligger andra från KK-kliniken, och ibland hamnar man på stora uppvaket med andra andra patienter också. Mm. Nej, alltså inte jättevanligt, men alltid lika sorgligt. Och i mitt barnmorska hjärta så hoppas jag att aldrig någonsin ska ske den separationen.
Nej, för den var väldigt jobbig för mig, för att där när jag ligger på uppvaket, och det var, jag tror att jag låg där 3 timmar eller något, 2-3 timmar, och då fick ju jag också tid att tänka igenom allt som hade hänt, eftersom att allt hände så fort. Och ligga där själv då utan sin partner och utan sitt barn framför allt, var faktiskt väldigt, det var ganska jobbigt.
Ja.
Det gick, helt, men det var jobbigt.
Helt förståeligt, ja.
Mm. Så det är faktiskt det enda, förutom det. Nej, jag tänkte bara säga, förutom det så är jag väldigt positivt överraskad över hur smidigt och hur bra vi alla mådde. Och hur bra det kändes för mig efter att det blev ett akut kejsarsnitt.
Och det är viktigt att du fick ett väl proffsigt, bra medicinskt omhändertagande.
Mm. Ja, alla var jätteproffsiga.
Ja, härligt, härligt.
Mm.
Rebecka, du har ju varit ute för samma sak. Hur gick det för dig?
Ja, det var mitt tredje barn som skulle födas. Och jag var i vecka 36 plus några dagar. Och jag skulle sättas igång för att jag hade buksmärta. Man trodde att jag hade fått tarmvred, och det visade sig att det hade jag ju fått också. Men då var det ju så att den här lilla krummeluren i magen, han hade en väldig massa vatten att simma runt i. Jag hade det man kallar för polyhydramnios. Jag hade 3,5 liter fostervatten. Det är liksom det är 3 gånger så mycket som normalt.
Ja, exakt.
Och man visste att den här lilla gossen inte var fixerad, utan han stod högt upp i bäcken en gången och gungade. Så man gjorde som så när man tog hål på hinderna för att sätta igång förlossningen. Att den ena barnmorskan höll i hans huvud och tryckte ner det, och den andra barnmorskan tog hål på hinnorna. Och så långt gick det ju bra, och utrann 3,5 liter vatten som mina stackars kollegor på förlossningen fick. Alltså jag ser fortfarande framför mig hur liksom 2 barnmorskor kommer in och svabbar golvet när det bara rinner. Liksom. Och ja, det gick ju bra först, och sen efter kanske 10 minuter, en kvart, så kommer barnmorskan in på rummet igen och säger att CTG-kurvan, alltså fosterövervakningen, inte ser normal ut, så hon vill känna och se vad som händer. Och när hon då undersöker mig, så känner hon då ut ur modermunnen, så sticker den här lilla pojkens hand ut, och runt sin hand har han navelsträngen lindad ett varv. Och då kommer ju navelsträngen i kläm liksom kring handen. Det här var en väldigt rådig barnmorska. Hej Monica! Och hon lyckades faktiskt pilla tillbaks både hand och navelsträng in i livmodern igen. Så att den liksom, ja, att de drog sig tillbaka. Men när hon kände en gång till, då hade lille killen lagt sig i det man kallar för ansiktsbjudning. Alltså istället för att han bjöd toppen på gässan, så fort man kände inom modermunnen, så kände man hans mun och hans näsa. Och då låg han i det man kallar för framstupa ansiktsbjudning. Och så kan man inte födas vanliga vägen. Så därför blev det ett akut kejsarsnitt. Eller för mig så kallade de det för ett urakut faktiskt. För att min kollega Eva, som var chef på förlossningen, hon kom in och tittade strängt på mig och sa: du vet vad jag tänker säga. Ja, sa jag och skickade ut henne. Och min man förstod ju ingenting, för vi glömde ju förklara för honom det alla andra förstod.
Så han såg ut som ett frågetecken. Tänkte att du förstod allt.
Ja, men de, precis. Och sen så drog de ett larm och så kom operationspersonal och narkospersonal springande. Och inom fem minuter var
han. Då blev du helt nersövd, eller?
Nej, för att ner för trappen kom springande en narkosläkare som var superrutinerad, som kastade en blick på mig och sa, den där ryggen är inga problem. Och så la han en jättesnabb spinalbedövning som tog direkt.
Så att jag fick annars så i vanliga fall så är det väl urakut att man blir nersövd?
Ja, eller, precis. Om det inte är så att man tänker att här kan man få in en bedövning supersnabbt. Mm. Och det lyckades, okay. Så att jag var vaken.
Ja, vad härligt.
Ja. Och lilla Benjamin som han fick heta, han mådde hur bra som helst. Så det var... Ja.
Han skulle bara ut med armen där lite och skrämma mamma.
Ja, de brukar skoja. Jag har ju fortfarande lite kontakt med den barnmorskan som var med. Och hon brukar skoja varje år när Benjamin fyller år. Om att det här var världens artigaste bebis. För först sträckte han ju fram handen för att hälsa och för att visa upp sin navelsträng. Och när barnmorskan inte ville ta i hand så sträckte han fram munnen istället och försökte pussas.
Ja. Men vadå, när handen kom ut där med navelsträngen, alltså hur långt ut kom den? Kom den bara ut ur liv? Eller förstår
man? Han hade liksom sin hand i min slida. Så att fingertopparna liksom stack ut precis inom slidmynningen. Och så när man kände en bit in så kände man navelsträngen. Han hade det som ett armband liksom runt armen. Det var därför som CTG-kurvan såg så märklig ut, för att den kom ju kläm. Så kan det gå.
Men Rebecka, jag har en fråga då. För jag vet att det är alltså om det här är extremt sällsynt, så är det ännu mer sällsynt att, för du hade jättemycket fostervatten. Men man kan ju få det vi kallar navelsträngsprolapsframfall även på intakta hinnor.
Ja, och det är ju inte det.
Förklara.
Ja, alltså man brukar prata om att det finns tre varianter av navelsträngsprolaps eller navelsträngsframfall. Och den ena kallar man för föreliggande navelsträng. Och det är alltså där hinnorna fortfarande är intakta. Vattnet har inte gått. Men navelsträngen har i alla fall fallit ner framför den osterdel som bjuder sig först. Så att den är i kläm. Man tänker sig att navelsträngen har lagt sig närmast modermunnen och sen tränger bebisen ner och trycker till den. Mm. Så det är en variant. Och variant två, det är den som vi pratade om nyss, som jag och Elinor hade, eller framförallt jag, när den verkligen ramlar ut. Då har ju hinnorna brustit och så faller navelsträngen ut i slidan. Och sen finns det en tredje variant som kallas för okult navelsträngsframfall. Alltså att man inte kan känna den när man undersöker. Och inte säkert liksom tydligt se med ultraljud heller. Och det här är att navelsträngen kommer i kläm mellan föregående fosterdel, alltså huvudet till exempel, och mjukdelarna i förlossningskanalen. Och det här är någonting som jag tror att du märker ganska ofta, Carina. För att om du då vänder på den gravida som ska föda barn till sidoläge eller från sidoläge till stående, då släpper ju det här trycket och då normaliseras ju CTG-kurvan igen.
Mm,
så det här, så det är just det här okulta navelsträngsfallet, det är nog ganska vanligt. Det är bara det att vi inte kallar det för det, utan vi byter bara läge och så förbättras CTG-kurvan.
Nej, men jag tänkte kolla mer om man kan få navelsträngsframfall, alltså om vattnet går naturligt, kan det hända då också, eller är det mest när man tar hål på hinnorna?
Det kan hända även naturligt. Och då gäller det ju framförallt de som har ett barn som inte är väl nedträngt i förlossningskanalen. Där det inte är fixerat eller ruckbart, som vi kallar det för. Utan där huvudet står högt och är rörligt. Där finns det faktiskt en liten risk. Oavsett om vattnet går på sjukhus eller hemma eller på vägen in. Ja. Men det är så att i slutet på graviditeten, när man går hos sin barnmorska på mödravården och man har sin bebis fortfarande högt och rörligt, då får man ju liksom instruktion av sin barnmorska. Om vattnet går, då gör du så här, då ringer du förlossningen, då åker ni in. Alltså det, förut så brukade man säga att
man lägger sig ner, att man inte står
upp. Ja, jag vet inte om det där fortfarande finns kvar, Carina. Säger man fortfarande det? Att man ska lägga sig ner.
Det finns på vissa, ja men vissa mm. säger så fortfarande, andra mm. inte. Så att jag tänker att det är bättre att lägga sig ner tills man har pratat med någon och så får man vidare instruktioner. Ja. För förlossningsmottagningar eller förlossningen och telefonnummer dit finns ju till ja. Alla enheter.
Och det här med att lägga sig ner, där skulle jag vilja göra ett förtydligande. Om man ska lägga sig ner, då ska man försöka ha rumpan lite högre än huvudet. Mm. Att man lägger kuddar under stjärten så att det liksom, rumpan är i uppförsbacke. Eller att man ställer sig ja, så att den kan glida ner. Liksom. Mm. Eller att man faktiskt ställer sig på alla fyra med rumpan högt och huvudet lågt. Det är också mm. en bättre ställning. Så inte platt pannkaka rakt ner, utan rumpan högt mm. är bra i så fall.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag vet att någon undrar då såklart hur det upptäcks. Och det är ju såklart dels när vi har en fosterregistrering. Vi ser att barnet sjunker i sina hjärtslag, i sin puls. Men också är du hemma och du känner liksom att någonting sticker ut i slidan. Som inte är huvud eller rumpa. Då så märks det ju också såklart.
Mm. Och på sjukhus som vi undersöker till exempel, känner på öppningsgraden. Exakt. Och så, då känner vi ju navelsträngen om den har fallit fram mm. eller om den ligger framför mm. barnets huvud.
Mm. Ja, men det var ju det man gjorde på dig också, Elinor. Man mm. gjorde ju en vaginal undersökning. Man kände mm. ju, och då sveper man ju sina fingrar runt det som i de flesta fall är ett huvud. I det här fallet så var det ett huvud och en hand och allt möjligt på något liv. Ja, precis. Så man sveper liksom runt för att just då känna efter så att det inte är en navelsträng.
Mm.
Och Carina, det är väl så att när man på sjukhus som barnmorska eller förlossningsläkare, när man tar hål på hinnor och vattnet går, så brukar man väl hålla kvar sin undersökningshand en liten stund bara för att känna att mm. inget ramlar ut när vattnet exakt. Rinner ut. Ja,
ja mm. precis.
Så det här är något vi är medvetna om, att det kan hända. Så att vi har mm. ju, vi kollar det ju alltid liksom, när vattnet går på sjukhus.
Och mm. även ha liksom en fosterregistrering där mm. man då kan följa barnet hela tiden. Och fosterregistrering, det kan man ju ha på olika sätt. Det har vi ju pratat om tidigare. Ibland så sätter man ju en sån här skalpelektrod direkt när man tar hål på hinnorna. Om man tycker att det är nödvändigt. Om föräldrarna tycker att det är okej. Man kan ju lyssna utanpå magen med en yttre registrering. Man kan ju lyssna med en doppler. Man kan lyssna med tratt och så vidare. Så det finns mm. olika sätt. Men det är viktigt att just kolla hur barnet mår.
Mm. Det är som men, hela tiden.
Precis. Men jag tänker, hur mår du? Det har gått några veckor, någon månad nu mm. eller några
månader.
Hur mår du? Hur mår ni?
Nej, men vi mår bra. Novali fick ju en släng av RS där också. Så vi var ett inlagda på sjukhus för det. Men förutom det så mår vi faktiskt jättebra.
Har du hunnit att återhämta dig?
Ja, det tycker jag faktiskt att jag har gjort. tycker jag. Och jag känner mig ändå hyfsat stark i min kropp från kejsarsnittet. Och jag har börjat göra små, små övningar för att få tillbaka styrkan i kroppen.
Och det är ju jätteviktigt efter ett kejsarsnitt att liksom få igång kroppen.
Mm.
Alltså man behöver inte hårdträna direkt. Men sakta men säkert liksom. Mm. Så att man får igång cirkulation och så vidare. För att det är ju, jag har pratat om det många gånger, men det är ju en stor operation.
Mm.
Och du som nu har två barn, du vet ju vilken action det är där hemma.
Mm. Så är det verkligen. Nej, i början, första veckorna så var jag väldigt mycket sängliggande men ändå rörde på mig. För att man ska inte bara ligga still heller. Men då var det inte mycket lyfta. Bara barnet. Men nu känner jag mig lite starkare att kunna göra lite mer grejer. Nu kan jag lyfta lite tyngre grejer.
Mm.
Men det är viktigt att knipa och känna att man har kontakt med kroppen innan man lyfter och sådär.
Mm.
Men jag känner mig inte 100% återställd såklart. Men jag känner mig väldigt bra faktiskt.
Ja, men det har ju inte gått riktigt så lång tid heller. Så det tycker jag är så konstigt. Men du gör det bra. Du tar ju det stegvis. Och så känner du att kroppen blir starkare. Och du kan lägga på lite längre promenader. Eller kanske nå lite mer träning. Och det är ju kanon. För att det behöver man ju för att orka med liksom vardagen också.
Mm. Jag tror det är viktigt att lyssna på kroppen i det läget också. Väldigt gör det ont viktigt. Runt snittet eller i magen eller så får man lugna ner lite.
Ja, så klokt.
Och sen också att det inte är någon prestige. För det har jag märkt ganska mycket som har stor Instagram. Och så här, att det verkar som att man blir som en tyst tävling om vem som är uppe och går först. Och vem som går längs promenader först. Du vet, att det blir lite... Som att man ska ha någon prestige i sig själv efter att man har fått barn. Och framförallt för att kejsa
sig. Märker du det på sociala medier?
Ja, jag kan ju känna det.
Du har ju väldigt, väldigt många följare på... Mm. Ja, du har ju, ja, precis. Och det är ju det här skammandet.
Mm.
Känner du av det mer och mer? Mm.
Väldigt mycket och det verkar som att när det kommer till kejsarsnitt att alla får olika råd om hur man ska hantera det efter och sådär. För till exempel jag fick till mig att jag ska inte bära babyskydd med barn i första, alltså nu snackar vi första tiden efter. Och då har jag lyssnat på det och så la jag ut det på min Instagram att här, nej, nu det är så jobbigt när jag inte får bära babyskyddet med henne i när hon ligger och sover. Och då fick jag till mig från jättemånga att fast det kan du visst göra. Till mig sa de att jag kunde absolut bära babyskyddet med barnet. Det känns som att alla har fått så himla mycket olika. Det är samma sak med det här man ska tejpa efter eller inte. Och, ja. Nej, jag har fått mycket till mig.
Ja, ja. Och man, alltså finns ju många experter där ute.
Det gör fast, det.
Ja. Eller i alla fall som lekexperter. Ja. Och jag tror ju på det individuella. Att man märker och känner det kroppen mäktar med.
Mm.
Att tejpa. Jag som har jobbat med plastikkirurgi. Lite som hobbyverksamhet tidigare. Vet ju att plastikkirurgerna säger att för att man ska få ett lite snyggare ärr så kan man tejpa och då behöver man tejpa en längre tid och det kan vara faktiskt upp till ett halvår, vissa säger ett år. Och du har ju från början så har du ett förband som du tar bort lite olika var du befinner dig i Sverige men säg någonstans mellan 5-7 dagar.
Ja.
Är väl det som mest man rekommenderar, det här yttre förbandet. Under där så har du några steristrips, lite tejpbitar som sitter på. De kan sitta tills de liksom trillar loss så att man inte nöter i huden och drar loss dem förrän de är redo för att lossna själva. Och när alla de där tejpbitarna har lossnat, då kan man använda kirurghäfta. Och då vet jag att den bruna är lite mer... hudvänlig. Den kan man köpa på apoteket och den kan man tejpa sen. Och det gör man bara om man vill. Det gör ingenting om ärret blir glipar eller blir lite större sen. Det får man ha och leva med om man tycker att det är vackert. För det kan vara vackert också. Jag lägger ingen värdering i det.
Nej.
Men om man vill och det finns en ökad chans att man får lite snyggare ärr så kan man då tejpa med den här bruna kirurghäftan och den finns att köpa som sagt på.
Det gör jag, tejpar fortfarande idag.
På apotek. Och den ska du inte byta varje dag, utan den nej. Byter du liksom när den lossnar av sig själv. För annars blir det en nötning av huden där. Som kan skapa inte bara irritation.
Jag har silikontejp.
Ja, okej.
Okay. Den kirurgtejp som är i silikon, typ, som, den är ju lite dyrare och sådär. Men
precis.
Den är jättesnäll mot huden eftersom att jag har psoriasis också.
Just det, just det. Mm. Och det finns på marknaden så finns det lite olika, ja, förutom den här kirurghäftan som man kan titta på också.
Mm.
Så att det kan vara någonting. Men det här skammandet och att alla ska bry sig om vad andra gör, jag tycker det är lite synd. Alltså, du har ju gjort det fantastiskt två gånger, två helt olika födslar. Den första långdragen med Aron. Och så var det här assnabba med Novali. Inte vad man tänker sig. Men det kan bli extremt bra ändå.
Ja, jag tycker båda. Många frågar mig nu om jag skulle föda igen. Om jag skulle föredra kejsarsnitt eller vaginal. Och jag har så svårt att svara på den frågan. För att jag ser inte riktigt att något är bättre än det andra. Eller det är inte så att jag föredrar det ena framför andra, utan det är två helt olika. Det finns positiva och negativa saker med båda delarna. Liksom. Mm.
Jag tänkte så efter, jag hade ju fött två barn vaginalt och ganska snabbt och enkelt. Så att min första tanke där efter snittet var att jag var lite besviken. Jag kände mig snuvad för jag hade sett framför mig hur jag skulle bara klämma ut den här på en halvtimme. Liksom. Men sen insåg jag när jag låg där på BB att som förlossningsläkare var det otroligt värdefullt att ha provat det här också.
Ja.
Jag fick en helt annan förståelse för hur det känns att bli kejsarsnittad, hur det känns efteråt. Så att jag tyckte nog att jag av den här resan blev en lite bättre förlossningsläkare.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Man får lägga ihop alla sina små erfarenheter under livet.
Ja. Men om du skulle få göra om det nu då, skulle du välja kejsarsnitt eller vaginal?
Nu frågar du en människa som börjar närma sig klimakteriet, så jag har inte ens tänkt en tanke. Vad skulle jag välja? Nej, men eftersom mina två första förlossningar var så oerhört enkla vaginala, så tror jag ändå att jag skulle välja det, om det var möjligt. Mest egentligen för att det var så skönt att efteråt bara resa sig upp och gå iväg.
Ja, men så är det. Jag försöker förklara det för folk att själva födseln i sig är väl kanske för mig då i min upplevelse mindre dramatiskt med ett kejsarsnitt än vad det är vaginalt. Eftersom att min vaginala förlossning var ändå väldigt lång och tuff.
Precis.
Men tiden efter, så fort ungen är ute, var ju enklare med en vaginal förlossning än ett kejsarsnitt. Så det är liksom,
ja, men det beror ju så på vad man har för tidigare erfarenhet. Och för mig blev ju det här kejsarsnitt extra stökigt, eftersom orsaken till att jag skulle sättas igång var ju att jag hade ett misstänkt tarmvred. Så att jag blev kejsarsnittad på måndagen, och sen ett par dagar senare så klämde det här tarmvredet in totalt. Så att jag blev ju omopererad sen tidigt på torsdag morgon. Så det var ju två operationer samma vecka. Inte undra på att min bild av kejsarsnitt är att det är väldigt jobbigt efteråt.
Nej, men såklart. För det har ju varit din upplevelse. Och då har det såklart blivit ännu jobbigare att du behöver opereras igen sen. Så det är väldigt individuellt. Det går ju inte att säga vad som är lättast.
Absolut. Jag tänkte på det här när ni pratade om ärret och hur det ser ut efteråt. För lille Benjamin då, han har ju nu blivit 9 eller 9,5. Och fortfarande varje gång han ser det här kejsarsnittsärret när vi är och badar eller så pekar han lite på det och så säger han: "Ursäkta mamma, det var inte meningen." Bara, det är okej Benjamin, jag vet att du inte gjorde
allt för ditt fel Benjamin.
Nej, men han ber fortfarande om ursäkt.
Nej, men vad kul.
Det är skrutten.
Ja. Nej, men hjärta.
Alltså det finns ju två sätt att föda barn på, och man kan inte säga att det ena är bättre än det andra, utan de är lika bra. Ja. Och ibland så är det så, det är nödvändigt, både humanitärt och medicinskt, med att göra kejsarsnitt. Det är ju många som tror liksom att man bara kan välja. Och det är väl ändå så att det är klart att man ska få bestämma över sin kropp. Jag kan inte tycka annat. Men det är ju en stor medicinskt ingrepp. Och man ska veta för- och nackdelar. Du säger ju också, Elinor, att ja, men tiden efter, den kan vara extremt lång och extremt jobbig för många som har genomgått ett kejsarsnitt. Sen vet vi ju att det finns fördelar för barnet att födas vaginalt om allting visar sig vara normalt. Då har vi vissa fördelar med det. Så att jag tror att framtiden kommer nog att visa att vi kanske gör fler kejsarsnitt. Men vi ska göra väldigt informerade val när vi kan göra dem. Det är inte alltid. I ditt fall så var det inget alternativ.
Nej, jag hade inget val. Men...
Du hade inget val. Och det blev väldigt bra ändå. Och vi säger återigen, om nu navelsträngen hade liksom börjat närma sig utgången lite mer, så är det för de allra flesta att bebisarna ändå mår bra i det här. Jätteviktigt att säga.
Ja, navel har mått jättebra. Hon skrek redan innan hon kom ut ur magen.
Men det som du får med dig som är mest negativt, om vi ska vända lite grann det här positiva, fantastiska, att ni har fött barn och gjort det alldeles på ert sätt, så är det ju separationen som du beskrev där första timmarna, de här viktiga timmarna. Vad tänker du om dem? Är det någonting som du kan rekommendera andra eller att göra eller tänka för att inte må så dåligt?
Det som jag, när jag väl låg där själv, var lite ledsen över var att min mobil hade 2%. För att när jag hade min mobil, då kan man tänka så här, oj, stackaren hans mobil där. Nej, för då kunde jag Jimmy skicka bilder från när han och Novali var där uppe. Och då kände jag mig mer delaktig i det. Och kunde, för jag kommer ju inte ihåg hur hon såg ut ens en gång när jag låg där på uppvaket. Så det kanske låter lite ytligt. Men kanske se till att man har en laddad telefon. Hade varit jättemycket hjälp.
Och jag tänkte faktiskt just på det. Där kan man ju vara med också. Och ha en video med.
Ja,
Du har då inte tillgång till att ha barnet hud mot hud och nära dig. Men i alla fall att du får se hur hon ser ut. Att du ser att hon mår bra. För det kan också vara en rädsla. När barnet inte är nära dig hela tiden. Hur mår hon?
Ja, nej, det var jättejobbigt. Men som sagt, det är väl nog det jag skulle kunna rekommendera. Eller tipsa om. Att se till att ha en telefon som är laddad med dig. Det hjälpte mig.
Och också i akuta situationer, och det är väl också till våra barnmorskor och läkare runt om, att vi tar många bilder, även vid kejsarsnitt, så att man kan få ta del av dem efteråt. När man är då kanske under narkos, att man är nersövd, men ändå kan få barnet hos sig, som jag försöker då att lägga barnet där, och att man får de bilderna också.
Det tror jag också är viktigt. Vi fick jättemycket bilder med oss som jag har min telefon. Jag vet inte om det var Jimmy som tog eller om det var någon barnmorska som tog, men jag har i alla fall jättemycket bilder. Och det uppskattar jag jättemycket för att kunna, det är en del av bearbetningen också tror jag, att kunna gå tillbaka och se och känna och bearbeta vad som har hänt.
Och se att barnet hela tiden liksom är omhändertaget och i goda händer. Det är jätteviktigt, som du säger, för bearbetningen. Ja, vi hoppas ju att separationer sker inte så ofta, utan att ni får vara tillsammans. Men du, vad tänker du med framtiden? Nu är det ganska nära ändå. Men det här, och det är, jag säger inte att du behöver skaffa fler barn. Man kan vara nöjd av flera olika anledningar. Men är det här någonting som kan avskräcka dig eller er från att skaffa fler barn?
Alltså, jag tror inte att det här har påverkat mig alls i min känsla i om jag vill ha fler barn eller inte. det har varken varit positivt eller negativt för det. Alltså jo, kanske lite positivt i sånt fall. För nu har jag upplevt en förlossning på två olika sätt.
Mm.
Men ja, nej, jag är fortfarande ganska ung. Så just nu, absolut inga fler barn. Jag har fullt upp med de här två. Men det kan ju ändra sig. Det kan det.
Ja, du har många år på dig.
Ja, men lite så. Mm.
Och två fina barn.
Ja.
Har du.
Ja,
och en stark kropp.
Mm. Mm. Jag är så glad över det.
Ja. Ja, Rebecka, har du frågor till Elinor?
Nej, jag tror inte det. Hade vi fått frågor från våra följare på Instagram, Camilla?
Jag ska säga, men jag tror att vi har täckt in dem faktiskt.
Jag tror att det var någon fråga, och det var ju Elinor lite inne på här, om det här med upprepning, skulle det här kunna hända igen?
Ja.
Då kan man säga så här, eftersom det här är så pass ovanligt, så risken att det ska hända igen för samma gravida är ju liksom, den risken är ju väldigt, väldigt liten. Men om man tänker på vad orsakerna, alltså grundorsakerna eller riskfaktorerna för navelsträngsprolaps, vad de är. Det är klart att om man då nästa barn också har ett barn som lägger sig i tvärläge eller ett barn som har väldigt mycket fostervatten kring sig. Mm. Om samma riskfaktor upprepas, ja då finns det ju en risk igen. Men om nästa förlossning startar med värkar och huvudet är bara lite ruckbart eller fixerat, ja men då finns det ju ingen upprepningsrisk.
Mm.
Så.
Någon undrar just om vad det kan bero på om, när man får en navelsträngsprolaps trots att huvudet står ruckbart. Och då skulle jag säga att det finns ju tre lägen som vi ser det. När huvudet eller fosterdelen är rörlig, nästa är ruckbar, tredje är fixerad. Och då undrar man vad det kan bero på när det är ruckbart. Vad svarar du på det, Rebecka?
Ja, men då finns det ju den här varianten med det man kallar för föreliggande navelsträng. Alltså att navelsträngen kan ju ha fallit ner och ligga framför barnets huvud strax innan det trängde ner och blev ruckbart. Så att navelsträngen har liksom hela tiden legat mellan toppen på barnets huvud och modermunnen. Och så länge det inte är några verkar och så länge vattnet inte har gått så gör inte det så mycket. Det blir inte åtklämt för det. Men när verkarna startar och barnet trycks ner i kanalen, då kommer ju navelsträngen i kläm. Så att få navelsträngsframfall när huvudet är ruckbart, då måste navelsträngen liksom ha lagt sig där först. Och sen kom huvudet och trängde ner. Inte så vanligt.
Nej.
Det
är inte det. Rebecka, eller jag skulle säga Elinor, har du frågor till oss angående...
Nej, jag har fått in en fråga under samtalet.
Du får fråga både Aronfödsel och Novalidfödsel.
Nej, jag hade några frågor där, men de har jag ställt här nu under tidens gång. Så att jag har faktiskt inga frågor.
Fint. Och jag tror vi har en liten Novalid just nu. Du har varit under inspelningen.
Ja. Ja,
vad härligt. Nu
ligger hon här och sträcker på sig.
Hon vill också vara med och berätta vad hon kände.
Det är hon som är stjärnan i det hela.
Ja, men faktiskt. Mm. Ja. Men du, jag, det är ju så att du har ju hjälpt oss att prata om det här som drabbar några där ute. Och vi ser ju att ni båda mår väldigt bra och din förlossningsberättelse är väldigt positiv. Men till de som inte har den här positiva berättelsen så vill vi ändå... säga att alltså sjukvårdspersonalen, förlossningspersonalen eller BB-personalen, våra kuratorer, våra samtalsbarnmorskor, ta till hjälp om ni behöver. Så att man inte fastnar i någonting. Det kan vara separation av barnet eller någonting annat där man kände att man inte hängde med. Så dels att man ta del av vad var det som hände, varför hände det och får så många svar som möjligt. Men sen för att man ska kunna gå vidare, för eventuellt så vill man ha fler barn och då är det jätteviktigt att man just kan gå vidare.
Mm.
Elinor, Varmt tack till dig för att du var med oss återigen. Och ni kan ju lyssna på Eleanor, och det var 2019, så finns det avsnitt med dig med efter Arons födsel. Då var han med i studion.
Ja, som är med. Att jag där vaggade.
Ja, precis. Och sen har vi ju avsnitt vad gäller kejsarfödsel, kejsarsnitt också. Kejsarsnitt i sin helhet. Så det kan ni lyssna på. Vilka typer av kejsarsnitt och hur man gör och varför och så vidare. Så det finns att lyssna på. Ta väl hand om dig och familjen, Eleanor.
Det ska jag göra. Tack. Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Tack. Och Rebecka, du och jag som vanligt, vi är tillbaks snart igen.
Jajamensan.
Viktigt, spännande avsnitt. Ta väl hand om er. Kram, kram från oss. Ni kan följa oss på @babyspodcast på Instagram eller på Babys blogg. Och du som är så rask på att skriva ihop saker och djupdyker i vetenskap, Rebecka, du kan väl skriva ihop någonting även där om
absolut.
Det här ämnet.
Absolut, det fixar jag.
Så ha det gott. Tack och hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.